Förra veckan fick vi höra och läsa om en dement som dog av undernäring i Hangö. Det var så att en anhörig hittade sin gamla svärmor hemma i sängen, hungrig och törstig. Och sen en vecka senare avled den här äldre personen. Och diskussionen pågår fortfarande. Det är många olika aspekter här som kommer in. Och vi ska försöka bena ut en del av de här åtminstone. Tillsammans med närvårdare Margita Björklöv. Du har 30 års erfarenhet inom äldrevården. Du har jobbat i Västnyland. Och en sån här grej som många nu diskuterar och funderar. Att hur kan det här vara så svårt att man lämnar en person äldre hemma. Och man gör inte någonting då hemvården eller någon annan. Och här tror jag att vi kommer in på det här med självbestämmande. Rätten som är en sån här kanske viktig, kanske till och med avgörande fråga i det här. Det är ett byråkratiskt ord, men vad innebär självbestämmande rätt nu när vi pratar om sån här vårdfrågor?
Självbestämmande rätt betyder ju det att även om du har minnesstörningar så har du rätt att bestämma i ditt eget hem. Och det är ju här som hemvårdspersonalen står inför ett stort etiskt dilemma. Alla förstår att människan behöver mat och dryck, torra blöjor och en god omvårdnad i hemmet. Men den dag den här äldre personen eller den sjuka minnesstörda vägrar äta och dricka så kan vi ju ingalunda tvinga. Den har rätt att bestämma. Och det här tycker jag kanske i den här debatten så hade kanske kommit bort det här utan människor fokuserar på det här att hur kan hemvårdspersonalen titta på det här dag ut och dag in? Varför beställer ingen ambulans? Det är inte fullt så enkelt.
Så vi antar om jag är då minnessjuk och bor hemma och vägrar dricka vatten eller äta mat. Och så då, vad kan en hemvårdare göra då?
Självklart när man har en lång erfarenhet och man är van att handskas med olika människor försöker man motivera. Man försöker förklara varför det är viktigt att äta och dricka samtidigt som den här minnesstörda kanske har en depression, den är ensam hemma, livskvaliteten är långt ifrån vad den borde vara. Det kanske finns en orsak bakom det här att den faktiskt på riktigt vägrar äta och dricka. Den kanske inte vill leva längre. Och det här är ju också en följd av det här att alla idag ska bo hemma till vilket pris som helst vill jag nästan påstå. För 15 år sedan skulle en minnesstörd inte ha funnits i sitt hem. Åtminstone inte i den här graden. Det fanns olika former av lätta serviceboende, gruppboende för dementa. En vårdform som nästan helt har kommit bort idag. Idag finns det resurserade serviceboenden och du ska vara i väldigt dåligt skick för att få plats på ett sånt. Du ska vara hemma. Och för en minnesstörd som har tappat kontakten med livets olika vad livet har att erbjuda och du sitter innanför fyra väggar, du kanske får den här matförpackningen hem eller hemvården värmer upp en färdig mat från butiken. Det kanske inte smakar och du kanske helt enkelt inte har intresse av att leva längre.
Mm. Det här med hemvård så det är ju regeringen Sipiläs en av några spetsprojekt och man vill utveckla hemvården och närståendevården också. Och målet är då att vården ska bli effektivare, mer högklassig och klientorienterad. Nu lever vi 2017, regeringen har funnits i vad blir det, par år. Hur tycker du att det ser ut, fungerar för tillfället?
Bra och dåligt. Självklart ska vi fokusera på det att den äldre ska ha chans att bo kvar i sitt hem så länge allting fungerar och åldringen eller människan själv vill. Men det kräver ett nätverk av anhöriga och det kräver förutöver hemvården också helt klart andra insatser. Hemvården gör kanske max 5 besök per dygn. Väldigt mycket händer däremellan. Jag förvånas inte alls över hangefallet om den här kvinnan vägrar äta och dricka. Sen kommer det in en människa, en anhörig som hon kanske inte ens känner. Det är väldigt vanligt att den sjuka då säger att jag har inte fått mat och dricka eller ingen har varit här på länge. Det som är väldigt viktigt i den här frågan är personalens dokumentation. Och då pratar jag inte bara om det här vårdkontakthäfte i hemmet som är en sån här inofficiell.
Och den var väl bristfällig i det här fallet?
Den var bristfällig, men jag hoppas innerligt att den här övriga dokumentationen, alltså i klientens vårdjournal, elektroniska eller pappersjournal, att där är väl dokumenterat när det här matvägran startar, varför, vad man har gjort för insatser, samt att man har haft läkar- och anhörigkontakt. Att det är ju nyckelfrågor.
Det säger Margita Björklöv. Kan du lite öppna upp det här? Alltså, vad används en sån här dokument? Vad sa du? Journal?
Alla klienter inom hemservicen har ju en sjukjournal, för närvarande oftast en digital sådan. Och där är det ju viktigt att man dokumenterar iakttagelser berörande den här människan i hemmet. Och väldigt viktigt då att man verkligen fokuserar på att dokumentera när man märker att förändringar helt enkelt i hälsotillstånd och speciellt just sånt här att man vägrar inta mat och dryck.
Men har hemvårdaren A, tid att göra de här observationerna och B, tid att skriva in de här sen observationerna?
Ja, det måste man absolut se till att man har.
Men tror du, upplever du att det finns den tiden när man ska sträcka omkring. Hur många klienter kan man besöka under ett arbetspass som vi säger att det räcker 8 timmar?
Det beror ju såklart på vad det är för frågan om för vård, men jag skulle säga att allt mellan 5 och 15 så är så här normalt. Men absolut, man kan inte tumma på det att man inte har tid att dokumentera. Den tiden får man lov att ta sig, för det är viktiga saker. Och personligen så tänker jag att det finns långt, långt mer liknande fall som det här hangefallet som tyvärr slutar så här tragiskt. Jag har själv varit med om flera fall som dock den här vårdtagaren inte har avlidit, men varit, ska vi säga, alldeles 5 före. Men där är ju tryggheten för personalen det att man har dokumenterat, man har stått i läkarkontakt, alla har gjort vad den har kunnat, men människan har valt att stanna hemma.
Mm. Det när man följt med diskussionerna på sociala medier och på nätet angående det här hangefallet där en äldre kvinna dement dog i undernäring en vecka efter hon hittades av en anhörig. Att någon skrev, tror jag, att men det är ju bara att ringa ambulansen. Att då får den här personen vård. Men är det bara så att ringa ambulansen?
Nej, tyvärr är det inte så.
Varför inte?
Visserligen kan jag ringa ambulansen. Den kommer. De mäter med olika instrument vårdtagarens vitala kroppsfunktioner. Om där ingenting finns att anverka och hen säger att jag ska stanna i mitt eget hem, jag åker ingenstans, så då avlägsrar sig ambulansen. Den åker ingenstans. Det är ju annat om klienten har fallit och har ett stort blödande sår i huvudet eller har brutit ett ben eller något, då är ju läget annat. Men om klienten vägrar lämna sitt hem så går det inte. Då behövs en läkarremiss för omhändertagande mot sin vilja. Och det är ingalunda ett kriterie. Då ska människan vara en fara för sig själv eller andra. Och det räknas inte tyvärr att man är en fara för sig själv trots att man har upphört att äta och dricka. Och i princip är det. Men det är inte ett kriterie för det här tvångsomhändertagande.
Men tycker du att hemvårdare, ambulanspersonal, myndigheter borde ha mera makt att få ingripa? Då kommer man in på det här att man kränker personens integritet.
Absolut. Det är just det här etiska dilemma. Att var går gränsen för vad den här minnesstörda själv ska få bestämma?
Ja, det här är inte alls svåra alls lätta frågor. Men nu alltså, man vill, jag tror att det, jag vet inte exakt siffrorna, men målet är att 2-3% av befolkningen över 75 år ska vara på så kallad anstaltvård. Resten ska bo hemma. Vilka är kraven på att få en plats på effektiverat serviceboende eller vad det nu heter.
Ja, det heter så. Det finns olika vårdmätare. Det finns sån här som mäter det här fysiska, det vad du klarar själv. Klarar du att stiga upp ur sängen själv? Klarar du att gå på toaletten själv? Det mäts enligt vissa instrument. Och sen finns det här minnestesten. Tyvärr idag den här MMSC som vi använder är väldigt dålig, tycker jag personligen. För en kraftigt minnesstörd kan, om den är skicklig och verbal, få goda poäng i en minnestest även om de här dagliga funktionerna är nästan lika med noll. Du behöver ha höga poäng så att säga för att få en plats på ett resurserat serviceboende samt maximal hemvård.
Vem är det som gör de här testerna, avgör och bestämmer att ska en person få liksom, ska den bo hemma eller ska den få annan slags vård?
De här testerna utförs vanligtvis av hemvårdspersonalen och vanligen finns i kommunen sedan ett team bestående av läkare, socialarbetare, förman inom hemvård och anstalt, var man går igenom de här ansökningarna så att säga och de här kriterierna och avgör om klienten beviljas en plats eller inte.
Hur ofta bedöms den här situationen? För jag antar att sjukdomar utvecklas mycket, för det första individuellt beroende på skicket och medicinering. Och sen kan jag tänka mig ändra ganska fort inom någon vecka eller månad. Och då kan situationen vara en helt annan.
Absolut, det är det som är problematiskt med minnessjukdomar. De går ofta i så kallade trappor. Det kan hållas statiskt ganska länge för att sen kraftigt försämras på en väldigt, väldigt kort tid. Det är klart att de här bedömningarna det kan ju omvärderas. Om en klient bedöms vara för frisk en månad så kan den här ansökningen tas upp på nytt ett par månader senare. Och det är klart att undantag kan ju göras. Ingen ska ju på det viset få fara illa i sitt hem. Men trots den här egna viljan och egna åsikten beaktas.
Vi pratar om äldrevård i Finland. Vi har caset fallet i Hangö. Vi pratar med närvårdare Margita Björklöv. Du har några tiotals års erfarenhet inom äldrevården i Västnyland. Nå, man kan ju inte utgå, det är fel att utgå från att alla äldre har en anhörig. Men ifall man har, vad kan en anhörig göra? Att hur mycket ansvar har en anhörig?
En anhörig har ganska mycket ansvar, men anhöriga har inte heller rätt att gå emot den här klientens vilja. Jag har varit med om fall där anhöriga själva har beställt ambulans men stått bredvid när den här vårdtagaren har deklarerat att jag stannar i hemmet och ambulansen har åkt iväg och situationen har varit status quo.
Och då händer ingenting?
Nej, då händer det ingenting. Att sen till slut när benen inte längre bär och när två klunkar vatten är för mycket, det kommer upp genast igen. Så då kanske hen går med på att följa med. Eller så är det så här som slutar det så tragiskt som i Hangöfallet.
Vi kommer in här nu lite på hemvårdarens arbetsuppgifter och vardag. Politikern Eero Koli från Centern i Hangö säger till tidningen Västra Nyland att personalen inom äldrevården är belastad med administrativa uppgifter. Stämmer det här alltså? Man ska dokumentera jättemycket. Det har blivit mer byråkratiskt.
Ja, det är sant. Och dokumentation är väldigt bra som jag här tidigare sa. Men sen finns det... Det finns saker som man kan uppfatta som onödiga. Jag tänker på det här nutritionsblanketter till exempel som vi har i hemvården som vi ska dokumentera då en vårdtagares nutrition, risk för undernäring och så vidare. Det är bra så länge det fungerar som ett arbetsinstrument. Men kanske det skulle vara viktigare att vi skulle ha den där tiden att blanda lite mer smör i gröten så att säga och se till att den här näringsrika kosten serveras. Men det där är inte hela sanningen att arbetsbördan är på grund av det här för stor. Jag tror att så är det nog inte.
Margita Björklöv, nu lever vi 2017. Mot vad är vi på väg? Utvecklas vården eller borde vi prata om avveckling av vården?
Allt brukar ju gå i vågrörelse. Jag tror absolut att vi kommer tillbaka till den stunden där vi kommer att märka att det behövs såna här lättare vårdformer mellan det här egna hemmet och mellan det här resurserade serviceboende. Tyvärr kommer det att hinna hända en hel del innan vi är där. Jag antar att jag under mitt arbetsliv säkert inte hinner se det, men jag tror att det kommer att gå så. För alla kan inte vara hemma till vilket pris som helst.
Så du förespråkar någon slags mellanform. Men det är ju så som det har varit tidigare. Och det vill man ju helt klart frångå för att det är dyrt.
Så är det. Så är det. Men man får tänka själv en minnesstörd människa där det kanske är full kaos i hjärnan. Och du har inga inputtar, du har ingen stimulans annat än hemvården och kanske anhöriga som kommer en gång per vecka. Det känns inte helt enkelt bra.